Välkommen till Tankeledarpodden. Här pratar vi om hur du kan accelerera din business eller din karriär med hjälp av LinkedIn, tankeledarskap och effektiv digital marknadsföring. Här delar vi det senaste innanför just detta så att du ska kunna skapa bättre resultat idag. Mitt namn är Kristoffer. Jag är vd och grundare av LinkedIn-kurs. Och vi har nu med hjälp av just tankeledarskap och LinkedIn hjälpt tusentals av professionella och hundratals av företag i Skandinavien med detta. Och i denna podden så ska vi dela det senaste från vår erfarenhet, från det vi gör med våra kunder och de tipserna och de trixerna och strategierna för att just du ska lyckas med detta. Välkommen och jag ser fram emot att dela detta avsnittet med dig. Välkommen till dagens avsnitt av Tankeledarpodden. Och idag har vi med oss ännu en inspirerande gäst. Runar, tack för att du är här på Tankeledarpodden.
Tack för att du inviterat mig, Kristoffer. Jag gläder mig. Så många tack för att få låta vara med.
Det här ska bli inspirerande. Det ska bli ett väldigt, väldigt bra samtal. Alltså du har så många inspirerande saker på gång. Och du har också en väldigt intressant erfarenhet. Så det jag tänkte vi kunde börja med då, till alltså de som lyssnar eller dig som lyssnar, om du kunde introducera dig själv. Alltså vem är du och vad är ditt fokus professionellt och lite mer om dig då, så vi kan lära känna dig.
Ja, nej, alltså starta med det viktigaste först då. Det är ju jag är gift med Heidi och har tre barn så, och kommer från flottaste byn i Norge, Askim. Indre Østfold. Ja, det är fint. Ja. Så har jag ju börjat bli gott vuxen, född i 1963, så och har egentligen hela livet mitt i yrkesmässigt, så jobbar med människor. Och känner att det att vara med och kanske betyder en liten forskel. Det är viktigt. Så starta sällskapet Podium tillbaka på 90-talet som jobbar med karriäromställning har gjort det i alla dessa år. Där är jag leder och har ett ansvar. Jag är också leder och jobbar i Teamwork som jobbar med medarbetarskap, den skandinaviska ledelsemodellen. Hur man trivs och har det på jobb. Så det är egentligen ganska inspirerande för det att i Podium så hjälper vi människor att få jobb och i Teamwork så hjälper vi följa då och göra så att vi kan ha det bra på jobben. Det ger mening och väldigt fint att kunna jobba på den måten där. Jag är heldig att jobba med fantastiskt många duktiga människor. Och så intresserar jag mig för människor. Som person så är jag väldigt introvert och inte så väldigt upptatt av att synas kanske. Men det att möta människor och vara med och dela är flott. Och så lika jag skriver böcker. Varit med Johan Velten som har startat Teamwork. Han är nestor i Norden på medarbetarskap. Skrev ett bok sånn som han och professor Stefan Tengblad på Göteborg universitet om medarbetarskap. Gav vi ut i 2017. Och så har jag skrivit bok om jag vill upptäcka det med sensitivitet och speciellt gutter och män. Jag tänker att där har vi en liten väg att gå. Jag har själv karaktärträcke starkt sensitiv, tar mycket intryck. Så jag skrev en bok om det också och den heter Kunsten att vara äkta, glädjen att vara en sensitiv gutt, man. Och så har jag skrivit bryting är lite som sporten som jag i alla fall sönnen min begynt med och det gjorde att jag blev intresserad då. Så jag skrev en bok om Jon Rønningen som har vunnit ett par OL-guld och en väldigt duktig kar med ett flott människa, världsmästaren och Europamästare. Skrev också en annan bok om en Tore Hem som var med i tre OL och nu har varit med och gitt ut en bok om bärkraft i business sånt som Maria Pendergast och Ton Lise Forbergskog. Så röd tråden där är egentligen människomöter och lära av varandra och ting hänger samman då. Så det är de tingen här jag bränner för.
Ja. Känner. Det är så mycket du gör då. Det är Ja, inspirerande då. Och det är att du har den alltså röda tråden med människor genom alltihopa. Mm. Det jag skulle vilja alltså, gräva lite djupare i och alltså det vi har samarbetat på tidigare också och där du jobbar med nu, det är ju medarbetarskap eller medarbetarskap som det heter på svenska då. Mm. Och den skandinaviska ledarskapsmodellen. Alltså när jag mötte den med dig första gången, det var alltså väldigt fascinerande och väldigt intressant då. Kunde du prata lite om det? Alltså vad betyder medarbetarskap eller medarbetarskap? Och vad är den skandinaviska ledarskapsmodellen?
Mm. Det är, jag ska pröva att vara lite kort, inte för lång i alla fall. Men det är ju faktiskt kulturen vår. Alltså vi kan gå tillbaka till 1800-talet, då var det kirken, då var det frivillighetsarbete. Så blev det politisk medarbetarskap på 30-talet, 20-talet. I Sverige så fick man Saltsjöbadavtalen 1938. Vi i Norge fikk hovedavtalen i 1935. Og det var jo mye fordi at vi sleit med mye streiker på 20-tallet. Og så fikk vi arbeidsmiljøloven på 70-tallet, hvor også i paragraf 12 så kom det fram det som i dag er egentlig veldig grunntenkning av medarbeiderskap. Janne Karlsson på 80-tallet, Rivpyramiden, SS-lederen, han kom jo med dette med skandinavisk ledelsesmodell. Så medarbeiderskap har vært med oss hele veien, og det er bygd på den nordiske modellen, videreføring av den skandinaviske ledelsesmodellen. Men det som dessverre har skjedd, er at veldig mange legger forskjellige mening i hva er det for noe, hva er definisjonen, og da blir det alltid ingenting. Så Johan Melton, som jeg jobber sammen med, og Stefan Tengblad startet jo å samarbeide, og Johan spesielt i begynnelsen for 20 år siden jobbet med definisjoner og få tydelige begreper og definisjoner. Så da har jeg egentlig kommet til for å svare på spørsmålet ditt da. Hva er det for noe? Jo, vi har et samfunn i Norden basert på tillit. På et spørsmål som går på stoler på folk flest, så svarer vi i Norden nesten 86-87% av oss sier ja, det gjør vi. Mens i USA så svarer 30% ja. Og i OECD-landene 56%. Så vi er veldig knyttet til det med tillit, flate strukturer og stor grad av likhet. Og dermed så har du den mekanismen, hva skjer når vi får tillit på en arbeidsplass? Jo, da får vi lyst til å ta ansvar. Altså vi får faktisk lyst til å gjøre noe ekstra. Og det handler da om, altså du kan ta ansvar på tre måter. Du kan bare gjøre din plikt. Da blir du kanskje så kontrollert og detaljstyrt at du orker ikke mer. Du bare gjør det du må, og så dokumenterer du det, så du er trygg på at du ikke får noen problemer. Det skaper jo ikke noe engasjement. Neste nivå er ansvarlighet. Du gjør det du føler er faglig og etisk riktig. Mens det tredje nivået, det som virkelig gjør at vi har det fint, det er at vi har initiativ. Vi har lyst til å gjøre noe. Vi gjør litt ekstra. Sånn at definisjonen på medarbeiderskap er kjempeenkelt. Det handler om at du skal gjøre noe ekstra. Ta et initiativ på, du kan se for deg en trekant, så har du tre hjørner. Og det ene hjørnet er at du skal ta og forholde deg til arbeidsoppgavene dine. Ta et ansvar for de. Det er ditt eget ansvar også. Ikke bare at lederen skal lære deg opp, men det er et ansvar for at man skal gjøre det selv også. Det er arbeidsoppgavene i det ene hjørnet, og ta ansvar for arbeidskollegaene i det andre hjørnet, og ta ansvar for arbeidsgiverorganisasjonen. Så det betyr at man, det å virkelig ta et initiativ for å jobbe, for å bli best mulig i jobben din, det er gøy. Det å være en kollega som gjør andre kollegaer bra, det handler jo om å være hverandres arbeidsmiljø. Og det å være lojal mot beslutninger, støtte leder, være med og se en helhet, bygge opp renommé, kutte ut kosen med misnøye. Altså, være proff. Og da jobber du på disse tre hjørnene der. Det er definisjonen av medarbeiderskap. Det er ledelsesmodellen, og det flotte er at det, sånn kan vi jobbe alle, for alle er jo medarbeidere også, det er ledere også. Det er ikke så stor forskjell på oss her i Norden. Alle liker å ha en hyggelig tilbakemelding på en fredag. Ja. Så det er liksom, det handler om tillit. Det gjør at jeg har lyst til og bjuda på alt jeg vil si, altså, og det igjen skaper engasjement. Gjør du noe I disse tre hjørnene, Norge taper mer penger på lite engasjement enn høyt sykefravær. Det faktisk sant. Folk leverer 60% I stedet for 100%. Det må vi gjøre noe med. Sånn at vi må få dette her til å spille. Det den beste måten for å jobbe opp helse, at du har det bra på jobb, bunnlinja I selskapet, og at vi stolt. Du får ikke arbeidsglede uten engasjement, og da må du inn I denne trekanten. Nå fikk du et lite sånn mini, men dette engasjerer meg altså. Og det gjør det enkelt. Tillit, det som å ha unger. Du må ha tillit. Vi må prate sammen. Alt handler om relasjoner. Og vi har et samfunn hvor vi trenger ikke å tro at lederen en gud og skal ha alt ansvaret, og for han tjener så fantastisk mye og så utrolig flink. Vi må slutte å se så mye til USA. Vi har en modell her som best her. Ikke noe gærent om USA eller andre modeller I forhold til ledelse og litt forskjellig. Men la oss reindyrke det vi har her da.
Men det veldig, det interessant det du sier, og jeg ser at du blir inspirerad her, og vi hører det også. Men det for just altså, digitale företag eller digitale bedrifter, startups og snabbväxande företag, och för att få nytänkning och innovation så alltså den skandinaviska ledarmodellen, den flata strukturen är mycket mycket bättre, för du alltså empowerment då, alltså du ger personer eller dina teamkollegor, du ger dem möjlighet att vara alltså kreativa och faktiskt få fram alltså det de vill göra, och de vågar också, och du låter folk växa, du ger dem möjlighet till personlig utveckling och så vidare. Hur tänker du runt det? Vart ser? För det märker jag också I internationellt då. Ja. Alltså många engelska företag som gör det bra. De har verkligen alltså tagit åt sig av den ledarstilen.
Ja, och det där spännande. För att vi ser ju nu att världen tittar till Skandinavia. Nettopp av den grund. Och detta hänger samman. Så det att du har en organisation eller ett alltså vår alltså du kan se på att du har tre ledelsemodeller. Den traditionella är hierarki. Hierarki kommer egentligen från Bibeln, alltså det är ju helig orden. Och då är du på toppen där, så har du I och för sig bara ett led över, och det är Gud, och då alltså det blir väldigt, ja, det är kanske lite flåsigt sagt då. Men det är hierarki. Det är en ledelsemodell. Så har du anarki, det är nästan ingen ledelse, men så har du en tredje, och det är vår modell. Och det går på ett gensidigt förpliktande samspel. Och det baserar sig på tillit och öppenhet, som gör att du har lust till att ta initiativ, och då får du det du sa nå väldigt bra, du får kreativitet. De bästa idéerna, de kommer ju från folk som vet vad de pratar om. Och det sker ju ofta I en produktionshall, en som sitter och pratar med en kollega, man har en kundekontakt som gör att sån gör vi det. Där är det. Och så har en kultur som gör att du törr att fejla. Du törr att ta chansen. Och ledare törr att vara sårbara, för det handlar om det också. Och Sverige då? Det ta hatten för Sverige på det, så det ligger på andra plats när vi går på innovation. Det Schweiz ligger där uppe också. Norge nere på 25 tror jag eller något sånt nå. Möjligt någon kommer att arrestera mig på detta här. Men kanske vi här I landet har blivit lite för vad ska jag säga? Vi har haft det ganska gott då. Och någon gånger så måste man känna lite den där att man ting det är inte säkert att det är sånt där nu, det ska vara nästa år. Vi må jobba innovation. Resilience. Det handlar om innovation också, och I och för sig pålitlighet och effektivitet. Men ja, vi har ett grundlag där, och det handlar om gott medarbetarskap faktiskt. Så är det.
Ja, det är intressant, speciellt det senaste året har också visat att man kan inte, eller de senaste 1,5 åren, att vi kan inte alltså förvänta oss att allt kommer vara som det har varit hela tiden också.
Nej, vi har väl, det har vi i hvert fall lärt den sista tiden, att sån är det. Och man, ja. Och vi ser att när vi må så kan vi. Personligen så tror jag aldrig har lärt så mycket IT, och jag är ju livrädd varje gång jag ska pröva på Teams som nu. Inte nå längre på rösten, men den tärskeln där var hög alltså. Så hör det mig, ser det mig, så klart de gjorde det, men det
var det med att det startade någonstans. Det lite en sån kulturgrej då. Men okej, okay, så de vad skulle vara dina bästa tips då? För de ledarna som lyssnar just nu då. För du pratar också om sårbarhet, vilket också är väldigt intressant att kunna. Alltså vad ser du är det vanligaste alltså ledare gör i Skandinavien nu då? Mm. Nu är vi redan goda här, men vad hade varit dina bästa tips på att integrera medarbetarskap eller medarbetarskap och bli bättre på detta, skapa mer kreativitet, skapa mer innovation, tillåta sitt team och sina kollegor och växa.
Ja, jag tänker att det må vara en annan typ av involvering än det vi har kanske varit vant till. För det är väldigt vanligt att ledare drar på ledarkurs och kommer tillbaka och så glömmer man det till en vecka.
Ja.
Och så är det någon medarbetare som sitter och säger ja, det hjälper ju inte speciellt mycket.
Mm.
Det är som om kona min skulle sendt mig på ett samlivskurs alene. Det kurset burde vi antagligen tagit samman.
Ja.
Jag tror inte hon kommer till det, jag hoppar inte det, men det handlar om det handlar om en relation, och den ena relationen är inte där.
Ja.
Och därför så tänker jag att detta må vi få tillsammans. Och då måste vi på ett eller annat vis få medarbetarskapstänkningen som en del av kulturen i organisationen. Och det kan göras på många måter, men det kan vara att man alltså själva grundmodellerna är ju inte så vanskliga. Man kommer långt på med några goda förberedelser på ett par tre timmar hvor alla är samlat, men det är inte alltid man kan samla 600 människor.
Mm.
Jobba med en organisation som är 600. Och de har faktiskt valt att de 25 medarbetare ska få vägledarutbildning i medarbetarskap. Och så ska de lyfta det medarbetare som tar ansvar. Det var väldigt artigt där, jag ledade den utbildningen, så var det en av gutta då, detta är produktionsbedrift. Så säger han till mig att du vet vad Runar, nu kan vi vara sån där R-tal, säger han. R-tal, säger han. Jag tänker på covid-19, det är också väldigt positivt. Ja, men hvis vi ser det lite motsatt, säger han. För att hvis jag smittar 5 med gott medarbetarskap, och de smittar 5 till, och nu är vi 25 stycken, då har vi klart att smitta alla samman 600 i löp av, och liksom, då får du 6, alltså när du får till den kraften, ledarna är ju chanslös.
Ja.
Är ju det. 10% av, så jag tänker få till ting som blir ett commitment, och det här tänker inte vara vanskligt, men det handlar om att inte bara lära något, men det handlar om att göra något, ta ett ansvar och följa det upp och jobba jämnt och trött med kultur. Det är kultur och det är relationer, och tillbaka till ledarna, då måste man slippa lite på kontroll, man måste törre och släppa till. Och stole på att det kommer att gå bra, och ta den chansen på att vara sårbar.
Intressant, känner. Det här, det ja, för detta går ju också in i, alltså det är det som är, men du har ju alltså lång erfarenhet med detta, du är riktigt god på, du föreläser ju konstant om detta och håller kurser om det, du är där ute i marken och ändrar det och verkligen får in medarbetarskap och medarbetarskap. För när vi till exempel i Linkit-kurs pratar om tankeledarskap och employer branding och employer, alltså att få låta dina kollegor, jag brukar inte säga ansatta, jag gillar inte det ordet, jag gillar med ditt team, dina kollegor, dina samarbetspartners blir det egentligen, och tillåta det. För det du nämner med sårbarheten, det vanligaste vi möter med just alltså employer branding och få fram sina medarbetare är ju, nej, om de kommer ut på LinkedIn så kommer de alltså gå till någon annan och hitta, alltså de kommer försvinna helt enkelt. Ja. Men alltså, om du inte tillåter dem att göra det och faktiskt ger dem den kraften till och få lov till att lära sig själva, utveckla sig själva och vara stolta över där de jobbar. Ja. Vill du hellre ha en person som inte får lov till att göra det, som ändå, alltså som kommer försvinna om ett halvår, eller tillåter dem att göra detta och göra dem stolta över sin kultur? Mm. Och detta också är alltså fascinerande för ett framtidsperspektiv då. Mm. För de som är flinka, de har redan möjligheter liksom.
Absolut. Helt enig med deg. Og det å tillate den kraften da, som ligger der, og så er det en stor kraft i at medarbeidere, nå er jeg tilbake til det andre hjørnet av trekanten, at de tar et ansvar for hverandre. Man, du ser at jeg er sliten en dag, og sier, greit, Rune, jeg kan ta den jobben der, ja. Så kan du gjøre det i stedet. Eller man nærmest leder deg også en kollega. Takk for at du hjalp meg denne uka. Takk for at du gjorde dette sammen. Eller at man ser på noen nye veier, løser ting. Den der kraften som gjelder i det fine samarbeidet der, det er... Og når det skjer, så blir jo ledelse endrer jo karakter. Mm. Og medarbeiderskap, som sagt, er... Det samme som lederskap, det er to sider av samme fenomen. Fenomenet er relasjonen. Så må vi jobbe profesjonelt med det. Så, men dette må vi gjøre sammen.
Jeg tror altså, det her er framtidens ledelse. Da.
Ja, helt.
For de generasjonene som kommer nå også.
Det er ikke noe tvil om. Og det er så artig, vet du, for at det, uavhengig av hvem man prater med, om det er en produksjonsbedrift, om man sitter og jobber som sveiser, eller om man er professor på en høyskole, så sitter man og har like sterkt forhold til denne trekanten som jeg nevner. Og så er jo det en gjør for at vi skal gjøre det veldig enkelt, men det er jo forsket fram da. Vi har fem elementer i hvert av disse tre hjørnene, og så knytter vi til en større helhet, som hvor Stefan Tengblad har forsket fram og jobbet med dette med medarbeiderskapshjulet, som handler om engasjement, arbeidsglede, åpenhet og tillit og et fellesskap, at vi får til ting sammen, og det å ta ansvar og initiativ. Også i det spennende så har du et forpliktende gjensidig samspill. Så du trenger noen tydelige modeller og begreper. Det er greit at alle vet hva som er en motorsag og hva som er en hammer, så du bruker riktig verktøy, og sånn er det også i forhold til lederskap og medarbeiderskap.
Mm, forstår. Er det inspirerende, som sagt, det her er, ja, det er et viktig emne, og jeg tror det har aldri vært viktigere enn hva det er just nå også. Men jeg skulle kunne sitte og prate om dette hele dagen. Men så, ja, det är bra. Men så det jag tänkte vi kunde gå vidare med då. Och du som blir inspirerad av detta, för det första, följ och knyt kontakt med Runar på LinkedIn. Jag hittade han på Runar Häggen, för han skriver om detta. Och ja, se på hans böcker, se på medarbetarskap och de andra böckerna också, väldigt väldigt bra. Men det jag tänkte vi skulle prata om lite nu, det är ju vi har ju samarbetat på alltså LinkedIn och tankeledarskap. Du har gjort det väldigt väldigt bra då. Och du är alltså verkligen ett gott exempel på hur man kan komma ut och alltså inspirera folk och samtidigt alltså göra det under en längre period. Så det jag skulle vilja prata om lite, det är hur tänker du runt LinkedIn och hur har LinkedIn hjälpt dig på alltså att få ut ditt budskap då, om vi kunde börja där.
Mm. Ja, og det har vært en veldig spennende reise. Den har ikke vært så lang. Jeg startet vel for 3 år siden. Og da møttes vi jo. Vi hadde møttes tidligere også, når jeg ledet HR-huset. Men,
da drev jeg mitt digitale markedsføringsbyrå faktisk.
Ja, stemmer det. Så, og det er jo interessant, man møtes jo igjen gjennom et liv, og det er hyggelig. Og,
det er fantastisk.
Og jeg er jo ikke god på å bygge nettverk egentlig. Så jeg er jo den som kommer på en eller annen sånn tilstelling, og ingen har lagt merke til å ha vært der. For jeg er dårlig på sånn small talk og ja, bare prate om, jeg kan prate om at Leeds er Englands beste fotballag kanskje i et litt tid, men tilbake til spørsmålet ditt. Når du fortalte dem, jeg så det med LinkedIn, så tenkte jeg, det her er jo en måte å få fram det jeg brenner for. Så fikk jeg også et tips som du kom med, at det må være veldig bra innhold. Man må jobbe med innhold. Jeg er egentlig veldig sånn nerd. Jeg tenker at det må være et fundament. Det må gå under. Det må være noe dybde. Mm. Så da startet jeg å legge ut et innlegg hver onsdag. Klokka 7:30 stort sett, mellom 7 og 7:30 på morgenen. Og det har jeg gjort da. Så jeg tror jeg er oppe i en 140-150 innlegg. Har ikke ferier, men bortsett fra det så er det hver. Det har vært veldig sånn nøye på det skal vært, og jeg bruker mye tid på innhold.
Ja.
Bruker 2-3 timer i helgene når jeg går tur, det surrer i hodet mitt hele tiden. Og det er min måte å jobbe utvikling på, så LinkedIn har vært en veldig fin arena å kunne dele og lære mye, for man lærer jo, det er jo sånn man, det som skjer hvis man deler noe, så får man jo 10 ganger tilbake. Gjennom å møte hyggelige mennesker, bygge gode nettverk. Jeg har ansatt mange gjennom det, som har begynt i Podium og i Teamwork. Og jeg har fått ny kunnskap, nye relasjoner, venner. Så veldig, veldig lærerikt. Så LinkedIn har for meg vært fantastisk egentlig. Det har åpnet opp faktisk en ny verden. Og utrolig mye hyggelige folk som jeg aldri visste om.
Veldig, veldig bra. Ja, for du har jo vært altså, du har haft kontinuitet over de her årene da.
Der er jeg ganske god. Altså det meste med meg går jo veldig sent. Så jeg er jo, Podium brukte jeg 20 år på, noen andre hadde kanskje brukt 2 liksom. Ja. Så gifte meg sent og få barn sent.
Men du var ikke på LinkedIn for sent da?
Nei, jeg var kanskje ikke det, nei det var den ikke. Men det å liksom være tålmodig da.
Ja.
Å legge ut hver uke og bruke tid på det og ha respekt altså. For man, det er noen der ute som kanskje leser det, da skal man jo ha respekt for andres tid.
Ja.
Og prøve å lage noe som gjør en forskjell. Det er jo det som er viktig. Det er jo viktigere enn alt annet. At man kan føle at man er med å kanskje bidra litt innimellom. Mm.
Exakt. Mm. Det jeg bruker å si det er, altså, så lenge en person har lest ditt budskap, da har du vunnet.
Ja, enig. Når du får en tilbakemelding som plutselig kommer som en melding og ikke under deg, for at vedkommende føler at det blir for privat, og så står det at det du skrev i dag, den har jeg klippet ut, den har jeg hengt opp, den skal jeg lese, den var viktig for meg. Jeg har fått noen sånne. Og opp gjennom tiden, og det, da tenker jeg at ja, det holder det. Da skal jeg bruke mine timer hver uke på de 1300 ordene som skal skrives.
Det er betydelsefullt, og det gjør en forskjell.
Ja, det gjør det. Det er fint, og så, ja, så gjør det noe med en selv også. Så det er som Adam Grant skriver, det er, og du skal ikke være grenseløs når du gir, du må ta vare på, man skal ikke det, men det å dele, det at det er en delingskultur, Det er bra. Og der har LinkedIn vært fantastisk, synes jeg.
Det er det. Og det blir et annorlunda sosiale medier, tycker jeg også. Det er altså en annen kultur der. Mm. Det er mye, mye mer positivitet. Det er mindre altså dårlige kommentarer. Og, samtidig så altså, vi ger ut värde, men det är att alltså komma med och också vara med i diskussioner och veta att folk är väldigt öppna för att bjuda in andra också som kanske inte har gjort det lika mycket. Mm.
Och också få in nyanser och skillnader, hvor man kanske säger att du det du ska i Norge när det skönt jag inte. Jag hade en sånt inlägg förra veckan och jag då skrev något om att i forhold til tilfredshet, for det er jo liksom det å være tilfreds, hvor viktig er det? Jeg mener at det er jo ikke det som er viktig. Det viktige er jo, eller det er jo viktig, men vi starter i feil ende. Altså det viktige er jo engasjement. Så blir du tilfreds. Det å bare liksom tenke på ja, jeg skal være tilfreds, det kan jo være at du koordinert med latskap. Så jeg prøvde å være litt provoserende rundt det temaet da. Og jeg er jo ikke god på å provosere, men jeg prøvde litt. Og da fikk jeg litt sånn, da ble det plutselig litt temperatur da. Noen som sa, nei, denne måtte de lese flere ganger, og hva mente vi her, og sånt. Så, men det er også fint, for det liksom skaper jo en dynamikk, og man er jo ikke, man sitter jo ikke med noen sannheter, plutselig så er det er det som er, det skjer en bevegelse da, ved at vi har interesse for hverandre. Så det er også bra med LinkedIn at det skaper øker kompetanse.
Det gjør virkelig det. Men det er flere som måste ut på LinkedIn også.
Ja, det er absolutt å anbefale å ta den plassen og ikke fordi at man liksom, hei, her er jeg, se hvor flink jeg, for det er jo ikke det det handler om. Men det er innhold og det å dele og ydmykhet, tenker jeg. Det tilbake til ledelse igjen. Det er et undervurdert tema.
Du er jo altså et veldig bra eksempel og en inspiration da, til hur man kan lykkes med just tankeledarskap på LinkedIn. Och hur du kan ta detta vidare. Men vad, för att inspirera andra ledare eller andra personer, professionella. Alltså, vad har varit dina bästa tips för att komma igång med LinkedIn? Om vi säger vi är tillbaka till alltså då vi möttes i 2018.
Ja, det är ju lite sånt spörsmål. Vad är målet ditt? Är det att få fram ett budskap som var viktigt för mig i förhåll till teamwork och i förhåll till medarbetarskap och vara synlig, för vi var ju inte synliga. Nu har vi blivit synliga och det är på grund av LinkedIn. Så nu har vi nästan för mycket att göra. Och vi har ju inte tänkt på sälj egentligen, men det bara ja, det är ju trevligt. Men det är liksom vad är målet ditt? Är det att bygga nätverk? Är det att få fram ett budskap? Är det att bygga kompetens? Så är det lite grann det, tänker jag. Vad är egentligen utgångspunkten ditt? Men jag tror ett tips är att börja och se områder, ting du önskar, du brinner för eller något du önskar lära mer för om, börja och följa enkelte, börja och involvera dig. En dörrtröskel kan det vara att man plötsligt börjar att svara lite och delta lite. Ja. For det at det er litt sånn, jeg kjente på det i starten når jeg skulle gjøre akkurat det, at litt sånn, oi, litt skummelt. Men etter hvert så blir det mindre og mindre skummelt. Og LinkedIn, altså rett og slett, og så bygge nettverket ditt, finne hvem du ønsker å følge, alltid skrive melding. Hvis du ønsker å få noen kontakter, hvorfor skal vi ha kontakt? Ha kvalitet i nettverksbyggingen din, og ha en retning på hva du ønsker med LinkedIn. Det er et profesjonelt miljø, det er ikke Facebook. Så det er å sette seg konkrete mål. Jeg hadde et mål en periode hvor jeg skulle ha 50 nye kontakter innenfor et visst område, og jeg brukte lang tid på å skrive individuelle meldinger til alle. Ja. Ikke sånn at jeg bare skrev en melding som jeg klippte inn og la til alle. Med individuelle meldinger. Og sånn, så Och det är ju tillbaka till respekt. För att heller inte tänka kvantitativt men kvalitativt. Och efter vart så blir det ju kvantitativt då.
Ja.
På grund av aktiviteten. Men håll aktiviteten uppe med i vart fall vara ett par tre gånger ukentligt inne och kanske göra jag liker att ha struktur i min vardag, det gör att jag kan vara kreativ. Så jag har liksom satt fasta ting då, fasta mål. Jag är lite sån fyrkantig på det. Onsdag lägger jag ut så många ska jag följa upp, de ska jag in och checka, den ska jag se på. De ska alltså det blir en struktur.
Mm. Intressant. Det är det vi rekommenderar också. Mm. Det första är ju kompetensen. Mm. Det tror jag också är viktigt. Veta hur man brukar det. Vad ska vi göra? Vad är LinkedIn för plattform? Men det du nämner där med väldigt personliga meddelanden. Det är också ett väldigt, väldigt gott tips faktiskt. Lägga ner den extra tiden. Och sen veta alltså, vilken mål, vilken marknad, vilken målgrupp du vill nå ut till också.
Mm.
Det är goda tips alltså.
Ja, och där, men där är det ju, och det kan vi prata om efterpå, men där jag känner en liten utfordring för att nu bränner jag för lite för mycket samtidigt. Alltså jag tror kanske att många förväntar att det jag lägger ut handlar om medarbetarskap. Och så skriver jag en del om högsensitivitet och sensitivitet och gutter och män. Men nu bränner jag väl för det med bärkraft och samhällsansvar och vart man skriver bok där och så är jag väldigt upptatt av detta med karriär.
Mm.
Och då blir man kanske lite för vi i det blir lite för mycket så att i vart fall hvis man ska ut med ett budskap så har väl jag sett då och det har vi också pratat om för jag spurte dig lite när jag mötte dig här om dagen.
Ja.
att man bör kanske vara lite spissa i vart fall hvis man ska jobba upp ett budskap så må det vara en tydlig riktning.
Det är viktigt. Det är att ta alltså så nischat du kan för att bygga upp dig. Men samtidigt så du har ju en röd tråd genom alltihopa du gör också. Du kan också ta en nivå upp då. Alltså göra det ännu mer abstrakt med alltså din innehållsstrategi då.
Ja. Inte sant? Jo, och det är ju för det handlar ju om att man utvecklar sig hela tiden. Och plötsligt så är det för exempel broa mellan bärkraft och samhällsansvar och medarbetarskap. Den är väldigt tydlig
ja.
I mitt huvud.
Ja.
Så att och ting som går på sårbarhet, ydmykhet och ting som det är för människa. Det handlar också om ledarskap och medarbetarskap.
Ja.
Så ja.
Det är detta som är grejen med tankeledarskap. Vi bygger personliga märkevaror. Det är dig som person.
Mm.
Och samtidigt så har du brands under dig också. Och det är detta som kommer hända de nästa 3-5 åren. Alltså de som kommer vara alltså nya alltså miljardbrands. Då. De kommer vara personliga brands. Det är ju exempel i USA. Nu är det oftast extrema exempel från USA som vi nämnde tidigare. Men det är ju det som är, vad är det du personligen står för? Och samtidigt så har du andra brands som du jobbar med också. Och du kan mixa upp det. Nu har du ju byggt teamwork i flera år och du har byggt upp det till en god nivå. Då kan man lägga på nya saker. Det är precis som med kanaler också.
Mm.
Sociala mediekanaler. Då brukar jag rekommendera att börja med en kanal först. Mästra den.
Mm.
Bygga upp den till en skicklig god nivå. Och sen kan du lägga på nästa kanal och nästa kanal.
Ja.
Och det är precis samma sak här med innehåll.
Mm.
Du har mästrat teamwork nu. Du har verkligen tagit den positionen.
Mm. Ja, men det är det är ett gott inspel och jag är ju där att jag syns ju inte jag som person är speciellt intressant men jag har väl något jag bränner för som jag önskar få fram.
Ja, du är ödmjuk mot dig själv. Ja, det är bra. Det är många som tycker det du gör är väldigt intressant, Runar. Det är viktigt då. Det är ditt ansvar att komma ut med det. Men du gör det redan väldigt bra.
Ja. Tack, jag är glad.
Väldigt bra. Det här avsnittet var helt insane, inspirerande. Men det jag skulle vilja veta nu, det först en sak till. Alltså vad För nu har vi pratat lite om alltså dina bästa tips. Men de som vill, alltså vad hade du rekommenderat för den som vill komma igång med LinkedIn nu? Om vi säger en gång du är från scratch, vad är det första man ska göra?
Alltså man måste ju lage sig en god profil och kanske också få lite hjälp till det. Men man kan ju gå in och se på en del andra profiler. Men det var väldigt nyttigt för mig i hvert fall att få god støtte på det och få till en tydlig profil hvor du också är liksom tydlig på vad du önskar med att du är på LinkedIn. Och det är nummer en. Och därefter så är det ju också att bygga nätverket på en väldigt fin måte. Man har ju nära relationer hvor det är helt naturligt och det är också en fin måte och kanske en del som man plötsligt inte haft kontakt med på en stund. Det har egentligen varit väldigt artigt, syns jag. Plötsligt så var det en som tog kontakt då och fick en kontakt och vi hade varit i hade varit sergeant för välkomna för ja snart 40 år sedan. Uff, börjar bli gammal. Men ja, det är liksom plötsligt så man möts igen.
Ja, ja.
Så det är väl starten, tänker jag, och få några goda upplevelser som allt annat. Det är några lavtängande frukter, några små segrar som gör liksom att ja, detta var hyggligt, detta var nyttigt, detta var fint. Och så får man ta de stegen man känner sig bekväm med.
Det är riktigt. Väldigt bra. Vad är det för resultat man kan förvänta sig då?
Ja, så ett resultat är ju att man kan bruka det till att bygga upp egen kompetens.
Ja.
Jag läser ju böcker, fryktligt mycket böcker, jag gillar det. Och fagböcker, liker inte så mycket krim, men fagböcker syns jag är fint. Men det är mycket fagligt som kan läsas på LinkedIn som är väldigt högt nivå och väldigt intressant att följa med på. Så det är något av det man får ut av det och såklart nätverk och kontakter och också kunna få fram något man bränner för och önskar och dela.
Väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Okej, okay. Nu ska jag brukar alltid avsluta alltså såna här alltså gästavsnitt då. Som sagt, det har varit insane inspirerande. Men vad är din vision, vad är ditt mål framöver? Vad tänker du, vart är Runar om 3-5 år? Nu har vi pratat lite om det, men
ja.
Du har gjort massor tills nu då.
Ja, men jag är ju egentligen inte någon visionär, vet du. Jag har startat olika ting, men jag är inte det. Det tar lång tid och jag är här och nu då. Så liksom, men jag prövar, för det är ett bra spørsmål och jag prövar att jobba med det. Och vi ser liksom känner ju liksom jag önskar bidra med något, göra att vi får att det är något. Så hvis jag känner att det där och arbetslivet för många har det, alltså det är många som sliter idag, syns jag. Arbetsrelaterad stress är ett väldigt stort problem. Det är större grund, alltså det är mer på grund av det man har bort från jobben än en hjärtekar och skelettmuskel. Man har det rätt och slett inte bra.
Ja.
Så och det och kanske vara med och påverka så att vi kan klara och få det bättre på jobben och kunna få till det här på en finare måte. Det syns jag hade jag kunnat gjort en liten skillnad, vara med och bidra på det. Viktigt. Jag bränner för ungdom. Väldigt viktigt. Jag bränner för mångfald. Jätteviktigt. Raushet i förhåll till forskjeller. Jag skrev den boken om sensitivitet och gutter för att jag själv så när jag var 18, 19, 20 år, jag hade det, jag fann inte mig själv överhuvudet. Tog lång tid. Prövade att vara något jag inte var. Väldigt slitsamt. För jag trodde aldrig någon ville ansätta en som var känslosam och stille och lite ängslig av sig. Då kan du inte, men så finner man plötsligt ja, men det är först när jag tör att vara det. Att jag lyckas. Så det så bränner jag för ungdom. Och följa att det är liksom göra en skillnad på det, sån ting, ha det flottare på bättre på jobben och kanske också ha lite sån mentorroll för man har ju levt ett liv då. Som kanske gör att det kan göra en skillnad. Det är ju det längsta jag kan klara att vara visionär, tror jag. Men er jeg litt der, når jeg er noen 70, så skal jeg tenke at det hadde vært fint.
Ja, det tror jeg. Det er en fin vision da. Det er, men du er redan där nästan, men det, eller du är redan där egentligen.
Jag är inte 70 ännu.
inte åldersmässigt. Ja, men det är bra. Så avslutningsvis, hur kan man få veta mer om dig då, om man vill lära sig om alla de här fascinerande ämnena och följa dig och bli ännu mer inspirerad?
Ja, det är arenan mina är ju Teamwork först och främst, hvor har ting samlat, våra böcker och artiklar och det ena med det andra på LinkedIn. Och så är det genom Podium, det är liksom de två. Och det är bara hyggligt att ta, lätt att finna mina mailadresser och kontaktpunkter då. Så jag svarar ju alltid. Så på det så brukar jag, så det är bara hyggligt. Och hvis man är nyfiken på något av det jag håller på med, så är en sån melding på LinkedIn är också fint då, sen vi pratar mycket om det. Så är det en start.
Jag rekommenderar också, jag sa det redan tidigare, men följ Runar, knyt kontakt med han på LinkedIn. Väldigt gott exempel på tankeledarskap också och vad man kan få till med kontinuerligt arbete. Så följ Runar där och se på hans innehåll, läs såklart om det han säger. Det är inspirerande. Tack för att du kom och gjorde detta gästavsnittet. Än en gång, det har varit insane inspirerande, så tack för det.
Det är jag som ska tacka. Det var kämpehyggligt och flott att bli spurt. Så många tack.
Tack.